Tobias ligger först och kör. Och det är ju inte stor slalomsvängar, utan det är... Svängarna ligger liksom... Bom, 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 bom. Så att när Tobias trillar så ligger jag i en högersväng. Upptäcker att kanten är precis bredvid mig. Och jag inser att gör jag en sväng till så börjar jag komma väldigt farligt nära där Tobias trillade. Så att jag fortsätter den här högersvängen ut över kanten istället.
I 2016 är Thomas Ivner 41 år och har 3 barn. Han bor tillsammans med sin dåvarande flickvän på Kinnekulle utanför Lidköping. Han är en naturmänniska som älskar att åka skidor och gå i fjällen.
Framförallt så tycker jag om att då och gå toppturer. Man går upp själv med stighudar och sen åker ner. Och kan man som på många ställen i Norge så dessutom få utsikt över en fjord eller någonting när man åker ner, så blir det ju lite extra bra.
När vi träffades så fick jag ju reda på att Thomas tyckte väldigt mycket om att vara ute, åka till fjällen, vara ute i skog och mark och sådär, men framförallt åka skidor.
Thomas dåvarande flickvän, Susanne Oldin.
Men det jag snabbt fick reda på, det var ju just det här att Thomas är så otroligt försiktig. Han är så otroligt noggrann och han skulle aldrig utsätta sig för några risker. Så att jag var inte orolig för att det skulle hända någonting. För jag visste ju att han tar det säkra för det osäkra, så att säga.
Våren 2016 bestämmer Thomas och kompisen Tobias sig för att hyra en husbil och köra till Norge. Det är april och sent på säsongen, så de vill åka dit det är bäst förhållande för toppturer. Målet är skidorten Stranda och fjällena i Jotunheimen.
Så att vi körde upp mot Stranda för att få sista åken på säsongen i den backen en dag och sen ta lite toppturer i det området.
Detta är ljud från Tobias hjälmkamera. Thomas och Tobias känner varandra sedan 10 år tillbaka från kitesurfingklubben i Lidköping. Med på turen är också Tobias kompis Lasse. De är vana i fjällen alla tre, med flera hundratals turer bak sig. I Stranda kan man åka skidor nästan hela vägen ner till fjorden. De har fantastiska dagar med sol och klart väder, toppturer och utforsåkning.
Det var precis enligt plan. Solsken, fjordar, bra snö. Det är vackert och fjorden går in och när man är uppe på fjället och spejar ut så ligger den nere blank och fin. Och så börjar man, kan man åka neråt liksom och få den här känslan av att man snart liksom nästan är nere vid havet. Och sen badade vi i fjorden i nollgradigt vatten innan vi gick och la oss i husbilen igen. Det var kallt som fan, men det var nödvändigt. Man hade ingen dusch i husbilen och tre svettiga karlar kan inte dela en liten husbil på det viset utan att man tvättar sig efter en topptur.
Men så börjar det regna. De kollar väderprognosen och ser att det bara ska fortsätta. Dessutom kommer dimman.
Och då känner vi att det är ju inte ett väder som vi vill vara uppe på fjällen i. Det blir både riskabelt och väldigt jobbigt bara. Så att då försöker vi ju leta reda på en annan plan. Och det är den som blir att vi åker till Jotunheimen istället.
I Jotunheimen ligger loftet, en 2170 meter hög topp med utsikt mot Nordens högsta fjäll, Gallepiggen. På bilden i killernes guidebok ser toppen mjuk och rund ut, och enligt texten ska den vara lätt tillgänglig. Det de inte ser är att den på den andra sidan bryts av med ett loddrätt stup ned mot glaciären under.
Vi hade inte kartor med tillräckligt hög upplösning för att vi skulle se vilka faror som fanns där uppe. Vi visste ju helt enkelt inte om att det fanns ett stup där uppe. Det syntes inte på kartan. Och det är ju ändå 30 meter högt.
Natten till den 18 april har Thomas, Tobias och Klasse parkerat husbilen utanför stavkyrkan i Lom. Tobias har varit i området förut och känner till ett bageri i närheten. Medan de andra fortsätter att sova går han upp.
Tobias är morgonpigg så att han går upp och köper bröd, sätter på kaffe och sen startar han bilen och börjar köra upp till Lom, och det är då så han väcker mig och Lasse. Ligger och vaknar till lite i sängen där medan vi skumpar upp på småvägarna upp mot fjället.
Genom bilrutan tittar Thomas ut på vädret. Det är molnigt, men av och till bryter solen igenom.
Vi bedömer att det är ett helt okej väder att gå en topptur i, även om det såklart kunde vara bättre.
De parkerar bilen och gör sig klara. Thomas och Lasse är klädda i blått från topp till tå. Tobias i mörk jacka och orange byxor. De beräknar att turen upp till toppen kommer ta drygt 4 timmar.
Det är en del av resan att man går, när man går upp och gottar sig lite grann i de här ytorna som man ska få åka ner i sen när man ska ner. Det är ju lite grann som att laga en god middag. Liksom. Man får smaka lite på såsen när man skär upp det och lägga allting snyggt till rätta. Och sen ser man verkligen fram emot att få sätta sig ner och sätta gaffeln i det i slutändan. Liksom.
När de närmar sig toppen börjar vinden att blåsa. Thomas och de andra gräver en grop och tar en paus. Tobias tar fram en kompass. Planen är att köra ned samma väg som de kom upp. Men vinden drar upp så mycket snö så de ser inte sina spår.
Så kröp vi ihop lite och tittade på den här kompassen tillsammans och bestämde att nu åker vi, så åker vi ditåt.
Det de inte vet är att på grund av magnetiska störningar i berget kan kompassen av och till visa fel. Thomas kompis Tobias sätter av först.
Och jag ligger ett par svängar bakom. Jag gör 8 i hans spår. Jag tycker att eftersom det är ganska dålig sikt vid markhöjd så tycker jag att det känns bra att ligga väldigt nära hans spår. Då vet jag att det inte är några stenar i vägen. Och sådär. Lasse ligger ute till vänster. Och det, så kör vi i formation ner. Så att vi ser inga andra fjäll runt omkring och vi ser egentligen bara en ganska disig himmel och varandra. Och ja, vi kommer ju inte särskilt långt utan vi kör några svängar. Och plötsligt så ser jag bara att Tobias liksom välter framåt. Sticker upp sin högra skida rätt upp i luften och sen så bara försvinner han rätt ner genom snön. Jag börjar med att titta efter Lasse, ser att han är kvar. Och sen tittar jag åt andra hållet och märker att jag är knappt meter kanske från en kant. Jag ser inte exakt var kanten är någonstans, men jag ser att snön som yr över mina skidor, den åker ut en bit åt, till höger om mig och sen så blir det som en turbulens, en liten virvel av snö. Och jag inser att det är en kant här, antagligen så är det ett överhäng med snö. Och Tobias har just trillat ner. Jag vet, fortsätter jag rakt fram så kommer jag följa efter Tobias i hans spår. Lägger jag en stoppstad här så kanske jag bryter av det här överhänget. Att det trillar ner på Tobias. Kanske trillar jag med också, okontrollerat. Jag vet inte. Jag bestämmer mig för att det är nog säkrare och bättre om jag hoppar efter. Sen har jag inte så himla mycket att välja på heller, för jag ligger så i svängen. Men jag hoppar efter och tänker att jag tar den här på rygg. Jag blundar när jag hoppar också. Efter ett tag så... Det händer som inget. Jag bara har hoppat och sen blev det inget mer. Liksom. Jättekonstigt kändes det. Att jag öppnar ögonen och då ser jag liksom hur klippkanten bara susar förbi. Och det går så jävla fort. I det ögonblicket så bestämmer jag mig bara för att nu blundar jag igen. Och så låtsas jag som att jag såg inte det där. Ska jag absolut inte försöka vända mig om och titta ner eller någonting, utan nu är det försök att slappna av och bara landa platt på rygg liksom.
Thomas faller i 4 sekunder.
1, 2, 3, 4.
35 meter nedanför kanten väntar den snötäckte glaciären.
Och så hör jag hur det krasar sig och går sönder i kroppen på mig. Som bryta knäckebröd. Ungefär. Ljuden av ben som krossas är inte så speciellt i sig. Det är mer speciellt efter att höra det komma in ifrån sin egen kropp. Och sen så faller jag in i medvetslöshet.
Klockan är lite över 2 på eftermiddagen. Thomas ligger halvvägs begraven i snö på 2000 meters höjd. Efter en stund, kanske ett par minuter, vaknar han igen.
Det första som kommer tillbaka då är hörseln. Så att jag hör en ganska ansträngd andhämtning och jag hör som ben som knakar. Och det tar ju en liten stund innan jag inser att det är mig själv som jag hör. Och det är svart. Men jag tar en hand och liksom känner framför ögonen. Och då känner jag att jag har handskar på mig, jag har skidglasögon på mig och när jag drar med handen över skidglasögonen så försvinner ett snölager som ligger på och som gör att allting är svart. När snön försvinner så kommer ljuset fram, det blir liksom blixtrar till och jag ser all snö och jag ser den här klippkanten som jag ligger precis bredvid. Där och då så vet jag inte varför jag är där eller hur jag har kommit dit. Och jag inser att jag vet faktiskt inte ens vem jag är. Jag har fullständigt tappat allt. Jag förstår att det här under den här klippkanten med det här stora snödrevet som är där uppe på toppen, här ska jag inte ligga. Det är direkt farligt, så att jag kravlar mig upp. Och ser 30 meter längre ner för slänten så ser jag att det ligger en person till. Ligger i framstupa sidoläge ungefär med huvudet i nedförsbacken. Så att jag kryper baklänges i snön ner till honom och sätter mig på armlängds avstånd. Tittar han på mig och säger, Thomas, är det du? I det ögonblicket så började det kugga ihop i huvudet på mig igen. Jag känner ju igen liksom, Thomas, ja det är jag. Och så, det här är Tobias. Och vi är på loftet och vi är på topptur och nu och allting kommer tillbaka, liksom alla minnen. Och det var en fantastisk känsla att bara få tillbaka sin identitet så där helt plötsligt. Men också en fruktansvärd känsla att få göra det i det sammanhanget. Att få sitta på en glaciär på ett berg ganska långt ifrån civilisationen och veta att vi har trillat ner för ett stup och vi är ganska svårt skadade.
Thomas kompis Tobias ligger nästan begravd i snön och kan inte röra sig. Men han är vaken. De diskuterar om Lasse också kan ha fallit. Thomas tar fram sin mobiltelefon.
Det tar säkert 9 försök, om inte mer, innan jag lyckas slå 112. Jag slår 113, jag slår 1-3-3-2. Det blir konstiga knappt feltryckningar med vattendroppar på. Och jag som var hyfsat kontrollerad när jag väl kommer fram till larmnumret, så är jag så uppstressad så att jag bara skriker fjällräddningen och blir framkopplad. Han som jag pratar med där, han tror att jag är full. Men som tur är så har ju Lasse lyckats ringa precis innan. Så att de har ju redan Lasse på tråden. De frågar mig, är du samma sällskap som Lasse? Ja, säger jag. Glatt, för att då vet jag ju att då lever ju Lasse. Och får då till svar att bra, då lägger vi på så sparar vi ditt batteri. Och så bröts samtalet. Och det var ju både underbart att ha kommit fram och veta att de är på gång. Men också helt fruktansvärt att det tog slut.
Han på Inlandet.
Ja, det är Polte i Gudbrandsdal.
Hej.
Jag har 3 svenskar som är på loftet i Jotunheimen. Mm.
Efter Thomas samtal sättes räddningsaktionen igång. Polisen i Jotunheimen ringer alarmcentralen för att tillkalla hjälp.
2 har gått ut för ett stup och den ena med sannsynlig har brukit ryggen.
De räknar med att Thomas eller Tobias har brutit ryggen.
Och så kort tid efterpå så ringer de och säger ifrån att de är i livet bägge 2, men den ena har brukit ryggen och klarar då inte att röra på sig.
En räddningshelikopter tillkallas tillsammans med den lokala fjällräddningsgruppen vid loftet.
Det ringer från huvudräddningscentralen med melding om 2 personer som har fallit ut för ett stup.
Kristen Tellefsen jobbar som frivillig i räddningsgruppen. När telefonen ringer är han precis färdig med ett intervallsträningspass på cykel.
Så jag har nettopp kommit ut av duschen, så jag är lite grann lav på blodsockret. Jag säger till sönnen min att han må smöra en niste till mig. Han är klar med nista och jag bara packar säcken och kastar mig bilen och köra ganska radig mot skadestedet, men så då börjar jag prata med de andra i fjällräddningsgruppen för att koordinera vad som sker.
Samtidigt startar en helikopter från luftambulansbasen på Dombås. Därifrån tar det runt 20 minuter att nå Jotunheimen och loftet. Men problem väntar. Vädret är dåligt. Runt loftet ligger molnen tätt. Och helikoptern måste kunna se marken för att kunna flyga.
Det här är högt uppe och i dålig väder så vill det ta ganska lång tid då för hjälpmanskap att ta sig in till det området.
Morten Gystad är pilot i helikoptern och fruktar att de inte ska lyckas hitta de 2 svenskarna innan det är för sent.
Hvis vi i tillägg inte kan fly på grund av det dåliga väret, ja, då vill det ta kanske upp till flera timmar då, för att få dem ut och alltså vi var ju heller inte helt säker på den positionen deres, så det är absolut kritisk.
Fjällräddaren Kristen kommer till räddningsstationen i Lom, någon kilometer från fjället. Han ser helikoptern flyga in och ut ur molnen i et forsøk at nærme seg fjellet og glasjæren. Men det går ikke.
Det blåser, det grått, det snør, og sikten helt elendig i høyden.
Redningsmannskapet diskuterer situasjonen. Et fall på 30-40 meter rakt ned gir alvorlige krosskador og også indre blødninger. Det åpenbart for alle at uten hjelp kommer Thomas og Tobias ikke at overleve.
Vi skjønner jo hva som har skjedd, for de har jo falt ut fra et stup. Men vi vet ikke helt hva vi skal gjøre.
På glasjæren forsøker Thomas at bedøme Tobias skador. Han ligger på sidan med ansiktet ned i snøen og rör sig i stort sett inte alls.
Själv så kryper jag ihop som en köttbulle så mycket jag kan. Jag sätter ner pjäxorna i snön och kurar ihop mig och så sätter jag ner hjälmen i snön så att jag ska ha så lite kontakt med snön, med kroppen som möjligt liksom för att hålla mig varm. Och det här gör ju väldigt stor skillnad med att Tobias ligger utsträckt i snön. Han blir ju ganska snabbt nedkyld.
Thomas ser att Tobias blir allt svagare. Med jämna mellanrum upprepar han att han har ringt 112, att hjälp är på väg.
Det kommer helikoptrar. Vi kommer att bli räddade. Vi kommer härifrån, Tobias. Det kommer att gå bra. Jag märker att han är också så pass groggy, så pass borta i huvudet att han ställer ju frågan som hur går det? Har du ringt? Och vet faktiskt inte svaret i förväg trots att vi har pratat om det alldeles nyss. Så det märker jag ju att han är ganska illa däran. Jag har legat där i 2 timmar. Lite drygt så hör vi en helikopter komma närmare. Ja, det var en härlig känsla och väldigt välkommet ljud som man hade väntat på. Men den flyger ju inte rakt fram och landar hos oss utan den cirkulerar ju runt. De har ju inte riktigt koll på exakt vart vi är någonstans och det är ju högt upp i fjällvärlden så att helikoptern har ganska svårt att flyga på den här höjden. Och det är ju då som jag efter ett tag ringer in och försöker liksom vara behjälplig med att de ska kunna lokalisera oss via telefon.
Det är fortsatt lätt snöbygga, men skyarna har börjat att spräcka upp då. Så att här och där så ser vi någon små blå hull.
Helikopterpiloten Morten cirklar över molnet för att försöka av sig ned på glasjären. Med hjälp av den oskadade turkamraten Lasse blir de dirigerat åt rätt håll.
Ja, det var viktig information för oss och då såg vi det som vi trodde var en stor svart sten. Och så plötsligt så såg vi en ski som stack upp av brännen och den var bara någon meter från den här stenen som vi allerede hade sett. Och då la vi sammen 2 och 2 och skönt att den stein, det är ju inte en stein, det är ju faktiskt de 2 svenska skilöprarna. Men vi såg ingen bevegelse.
Till slut så är de så pass nära så att de är precis ovanför oss och vi känner till slut vindendraget, de yr upp snön runt oss yr upp och man känner kraftiga vinden under rot och bladen. De hänger där en liten stund och jag är orolig att de faktiskt ska landa direkt på oss. Men sen lyfter de en bit igen och så bara flyger de iväg och försvinner i fjärran utanför hörhåll. Jag blir ju såklart orolig. I det läget så blir jag orolig. Som att de har sett någon komplikation och gett upp. Men jag ringer in och frågar vad det handlar om och då säger de att de var tvungna att byta helikopter eller tanka eller sånt. Att de kommer tillbaka igen.
Det Thomas inte vet är att luckan i molntäcket är på väg att stängas. Det kommer ta ytterligare flera timmar för helikoptern att komma tillbaka.
Men tiden går ju inte fort. Men jag är samtidigt inställd på att det här kommer att ta tid. Så att det som var jobbigt var ju kylan. Alltså att sitta still i snön på en fjälltopp i många timmar, det spelar ju ingen roll hur mycket kläder man har på sig. Till slut så fryser man och den allmänna kroppstemperaturen sjunker, så börjar ju kroppen att skaka och det går inte att hindra. Har man brutit ett antal revben och sådär, så vill man ju inte gärna skaka. Det gör ju ont. Men det är ingenting som man kan kontrollera.
Vid sidan av Thomas ligger Tobias helt stille i snön. Thomas ser att hans ögon sluts. Han ropar till honom, men får inget svar.
Jag överväger vid något tillfälle om jag skulle liksom börja försöka peppa honom med och säga att du har ju barn och vänner och anhöriga hemma liksom som vill träffa dig igen. Försök att liksom skärpa ihop dig eller så för deras skull. Men jag inser att det där, den typen av tankar skulle inte hjälpa mig i det här läget. Utan jag säger egentligen bara argt åt honom att nu biter du fan ihop. Det här är inte... Det är inte ett alternativ att bli medvetslös nu. Nu får du kämpa. Och det gör han.
Thomas, som själv har tre barn och flickvän, gör allt han kan för att inte tänka på dem.
Det krävde ju en viss... mental styrka i stunden där, det gjorde det ju. Det var ju nära att skena iväg några gånger. Man fick liksom ta tankarna och betrakta dem lite och säga, ja, tänkte jag så nu? Det ska jag sluta med. Och så ska jag tänka så här istället. Och det var ju mycket, om inte helt, tack vare att jag hade Tobias bredvid mig som jag klarade av att göra det. Då kunde jag ju fokusera på att min uppgift var att se till så att Tobias klarade sig. Och det var ju lika mycket som jag ville att han skulle klara sig, för han är min vän. Och vi var där, så var det ju också en egoistisk bit i det. Jag ville inte se honom dö. Jag ville inte bli ensam kvar på fjället. Jag behövde ha någonting att fokusera på som inte var mig själv.
Efter att ha tankat landar helikoptern på räddningsstationen i Lom för att plocka upp den frivilliga fjällräddaren Kristen Tellefsen. På grund av den höga höjden är luften tunn och helikoptern klarar bara att frakta en person åt gången. Planen är att Kristen ska flyga så långt upp på glaciären som möjligt. Det är snart 4 timmar sedan olyckan. Kristen förbereder sig på att han ska hämta upp 2 döda.
Den vet ju aldrig om de kan vara i liv eller inte. Och själv om vi tror att de är omkommer och döde, så har vi inte latt aktionen gå något saktare. Vi har hela tiden hållit moment uppe och gjort ting så fort vi har kunnat.
Helikoptern flyger upp mot molnen och sätter av Kristen några 100 höjdmeter under olycksplatsen. Han sätter på sig skidorna och börjar att gå uppför.
Men med jämna mellanrum så stoppar jag och ropar, hej, kan du höra mig? För så se om det är något liv. Du vet ju aldrig vad som möter dig, och du vet ju aldrig om de håller på att ge upp, om det är liksom sista andedrag. Och med att ropa så prövar jag att för det första höra om det är liv i dig, men för det andra så prövar jag att ge dig ett hopp när de hör att nå är hjälpen här.
Helikoptern har varit och flugit omkring men aldrig riktigt nära, och vid ett tillfälle så tystnar den helt. Den åker och parkerar någonstans och väntar antagligen på bättre väder, och då blir det helt tyst. Och det är ett sånt tillfälle som vi hör en stämma. Oj, kan ni höra?
Og når jeg kanskje 50 meter unna roper, så ser jeg den ene bevege armen. Og da kan jeg ta opp radioen og melde tilbake til de andre at «Hei, vi har en som i live».
Jeg vinker med armen så godt jeg kan. Og han roper igjen vid et par tilfeller når jeg hører at han kommer nærmere. Og det er härligt. Det er jo redningen på riktigt som kommer. Og det känns ju.
Men fjällräddaren Kristen vet att de är långt från att vara trygga. Han klättrar så fort han kan uppför mot Thomas som fortfarande ligger ihoprullad som en köttbulle.
Jag går rätt till han som står på alla fyra och frågar hur han har det. Och han säger lite om att han har väldigt ont och jag tar upp medicin och ger han medicin.
Genom näsan får Thomas det smärtstillande medlet ketamin.
Så går jag över till han som är hare skadd och det är egentligen bara ett blick så vet jag att han är kritisk skadd. Och jag vet att det egentligen så står det om minuter hvis han ska klara sig.
Tobias hud har blivit grå och han svarar knappt när Kristen pratar med honom. Men ögonen är öppna.
Jag ser ett iskallt blått blick som jag ofta har sett på folk rätt före de dör, som är ett sån slags ulveblick,
en vargblick.
Blått, iskallt, väldigt speciellt. Och jag ser med en gång att detta är en patient som står med en fot i graven.
Kristen sätter sig ner och ger Tobias ett smärtstillande morfinpreparat.
Jag ger han en liten dose, men jag ångrar mig och tänker att nej, han må inte få smärtstillande. Det är smärtorna som håller han i live och det är det som gör att han eventuellt vill överleva.
Samtidigt öppnar sig en lucka i molntäcket. Inom loppet av några minuter har helikoptern lyckats flyga in mer folk och 20-30 meter från olycksplatsen hovrar den över marken. Räddningsmanskapet bestämmer att Thomas ska evakueras först.
Frågar om jag kan gå bort till helikoptern och hoppa in. Jag gör ett så tappert försök jag kan, men jag lyckas inte röra mig överhuvudtaget. Utan de får putta omkull mig från min köttbulleposition och så drar de bort mig i byxorna. Och när jag kom fram till helikoptern så säger de att det här kommer göra ont, är du beredd? Nej, säger jag. Men gör det ändå. Och så räknar de till tre och så kastar de in mig på golvet i helikoptern. Det gör ont. Det gör vansinnigt ont.
Räddningsmanskapet stänger dörren och springer tillbaka till Tobias medan helikoptern flyger ned mot dalen.
Och när jag ligger där ensam på golvet bak i helikoptern så dels så känner jag ju efter lite hur ont jag har egentligen. Och det så är jag ju, jag kan ju inte göra någonting längre. Alla de här sakerna som jag har haft som mantra liksom när vi har legat där på glaciären, de är ju slut nu. Så då har jag inte samma möjlighet att kontrollera mina tankar. Men jag förstod ju att det var kritiskt när jag försvann därifrån. Och det rämnar lite där. Jag hade mycket svårare att hantera de 3 minuterna som jag låg ensam bak i helikoptern än hur det var de 4 timmarna på snön.
På glaciären fortsätter fjällräddarna med att försöka rädda Tobias, även om Kristen är säker på att han inte kommer att överleva.
Vi är nästan på 2000 meter på en bre långt undan de stora sjukhusen. Det är ingenting som ska tillse att han ska överleva.
Medan Thomas flygs ner av helikoptern ser piloten Morten att en ny snöby är på väg in över glaciären. De kommer bara få en chans till att rädda Tobias också.
Nu har vi bara några minuter på oss att klara att evakuera han ner till dalen.
Kristen och de andra fjällräddarna gör Tobias klar för att plockas upp.
Han skrek för han har ont i armen. Men det är inte så viktigt. Skriken gör att han pustar bättre och att han träcker in luft. men vi la merke til at bevisstheten begynte å forsvinne.
Piloten Morten setter kursen mot molnen rundt loftet. Med bare några sekunder innan sikten blir för dålig igen, lyckas de med att fästa Tobias i helikoptern och flyga ut honom från glaciären.
Då hade den här snöbygga börjat också bli kraftigare och sikten var blivit dåligare och det var helt i sista sekunden.
På glaciären blir Kristen och två andra fjällräddare stående ensamma.
Det har vi jobbat som bara det. Det hade varit helikopterstöj, det hade varit vind från helikopter, det hade varit två patienter. Och nu är det plötsligt helt stille och vi är tre man som står där.
De sätter på sig skidorna och börjar köra ned för glaciären mot dalen.
Och det är ett fantastiskt skiföre. Det är akkurat passe bratt och snön är helt ubunden och det är fantastiska budoforhold. Och vi verkligen koser oss när vi kör på ski nedover. Det var verkligen bra. Det høres kanskje rart ut at den liksom ikke er mer preget av sånn, men vi hadde jo gjort vårt og var ferdig med det. Og plutselig så dukket det opp helt fantastisk snø, og det gjorde at vi kanskje glemte det oppdraget vi har vært på her noen minutter da.
Det var på kvelden måndagen den 18. april så höll jag precis på att lägga barnen, de skulle gå och lägga sig. Och då ringde telefonen.
Thomas dåvarande flickvän Susanne är hemma i deras hus på Kinnekulle utanför Lidköping.
Jag såg att det var ett okänt nummer på telefonen och tänkte då att ja, det är någon som har ringt fel eller en telefonförsäljare. Så jag brydde mig inte om att svara. Sedan när barnen hade gått och lagt sig så tittade jag på telefonen och såg att jag även hade ett meddelande. Och då var det någonting i mig, något i magen lite grann som kände, det hade knöt sig lite grann. Jag kände att det här känns inte riktigt bra. Så jag tänkte, jag lyssnar av det här meddelandet och då hörde jag att det var Lasse då som Thomas och Tobias var och åkte skidor med. Och han berättade ganska lugnt och sansat, men jag hörde att han var väldigt skärrad samtidigt och ganska upprörd att de hade varit med om en olycka och att Thomas och Tobias var skadade.
Lasse berättar att Thomas och Tobias är på väg i ambulanshelikopter till sjukhuset i Trondheim. Medan Tobias svävar mellan liv och död ska Thomas bara ha brutit några revben. Susanne köper en flygbiljett till Trondheim till nästa morgon.
Jag tänkte nog att jag åker väl upp till Trondheim och kommer vara där kanske någon dag eller så där och sen så följer jag väl med Thomas hem. Några reben är ju inte någon större fara med.
På sjukhuset läggs Thomas och Tobias in på intensivvårdsavdelningen. På vägen dit har Tobias hjärta stannat två gånger. Hans kroppstemperatur är 26 grader och han hålls vid liv av en hjärt-lungmaskin. Men Thomas är vaken. Med kroppen full av smärtstillande känner han sig okej.
Okay. Sen tar det några timmar och jag får ont i ländryggen. Jag har jätteont. Så får jag reda på hur det är ställt egentligen. De kommer in och berättar att jag har brutit 10 koter i ryggen. Jag har brutit 9 revben och ena skulderbladet. Och de tänker operera mig akut.
Thomas ringer Susanne. Hon är på väg och har just mellanlandat i Oslo. Thomas berättar vad som har hänt och ber henne vara stark när hon kommer in till honom.
När jag blev berörd mentalt så fick jag fysiskt ont. Jag hade en punkt på väggen som jag tittade på. Den fokuserade jag på och jag kände att skulle jag se Susanne ledsen så skulle jag inte klara av att göra det.
När Susanne kommer till sjukhuset väntar Thomas på att genomgå en akut ryggoperation.
Jag kommer in till Thomas. Han ligger i ett ganska stort rum. Hans säng är mitt i rummet. Det är fullt med slangar kopplade till honom. Dels så såg han ju så otroligt liten ut i den här sängen. Samtidigt så var han ju också... Han var ju väldigt uppsvälld i hela kroppen. Så att det var inte min Thomas som låg där riktigt. Jag gick fram till honom till sängen och han slog upp ögonen och han tittade på mig en stund och sen så sa han hej älskling. Och ja, då var det tufft att hålla tårarna borta.
Under tiden Thomas ligger på sjukhuset i Trondheim får han inte veta hur det går för Tobias.
Nej, de säger ingenting. Jag frågar ju hela tiden hur det är med Tobias. Men jag får ju bara veta att de jobbar med honom och att det är inget mer som kommer ut. Och det förstår vi ju att det är allvarligt. Eftersom de inte säger någonting.
6 dagar efter olyckan är Thomas tillräckligt stabil för att flygas tillbaka till Sverige. Han läggs in på sjukhus i Lidköping och fortsätter sin konvalescens där. Tobias ligger nedsövd. Han blir flyttad till Sahlgrenska i Göteborg och därifrån hem till sjukhuset i Lidköping, han också.
Det är inte kul att höra att han ligger nedsövd så pass länge. Det gör ju att man är... inte vet i vilket skick han kommer vara när han vaknar upp.
Fyra veckor efter olyckan vill läkarna försöka att väcka Tobias ur nedsövningen.
När jag vaknar upp så det jag minns är att hjärnan är alldeles seg och tung och full av morfin och vad det nu är jag får. Så det är ett gradvis uppvaknande då.
Det här är Tobias Matteusson.
Jag ser ju på mig själv omgivningen och förstår ju att jag ligger på sjukhus. Men jag förstår inte varför. Jag har svårt att förstå vad jag har varit med om och hur skadad jag är. Det tog många, många samtal innan jag förstod varför jag hade så ont i höften. Att jag hade krossat bäckenet på vänster sida. Där då. Så det var väldigt svårt att lagra in det man sa till mig då.
Förutom de 2 hjärtstoppen har Tobias fått sin vänstra sida krossad i fallet och fått omfattande inre blödningar. Men vid hjälp av blodtransfusionerna som han fick under räddningsaktionen lyckades läkarna hålla honom vid liv. Han har inget minne av själva olyckan men kommer ihåg att han var på skidsemester i Norge med Thomas.
Och jag kommer ihåg vid något tillfälle när jag låg i sängen så såg jag att han gick med rollator, såg jag på en bild på Facebook. Och jag blev jätteavundsjuk, glad för Thomas, men jätteavundsjuk att han kunde vara upp och gå med rollator. Det såg jättelyxigt ut.
Vid första möjliga tillfälle kommer Thomas och Lasse och besöker honom.
Och jag blev jätteglad för det. Det var ett fint möte att se dem där. Thomas hade sin nackkrage och berätta vad vi hade varit med om. Och det var ju väldigt mycket information att ta till sig. Men det var ju väldigt, väldigt skönt för mig att få reda på vad det var som hade hänt. Och det hjälpte de mig med. Och då blev jag mycket lugnare. Och det var jätteskönt. När jag förstod hur högt fallet var och vilka typer av skador jag hade. Och hur svårt räddningsarbetet hade varit, så förstod jag att det var vid många tillfällen det var väldigt, väldigt, väldigt små marginaler. Alltså det är många som dör när man trillar mer än 35 meter fritt. Det är många som dör av det. Och då blir man ju jättetacksam. Jag blir jättetacksam och förstod att det var så nära.
En dag får Tobias ett meddelande på Facebook. Det är från en av läkarna som räddade hans liv i Jotunheimen, som undrar hur det går.
Och jag skrev ju ganska så tidigt att vi vill ju jättegärna komma upp och hälsa på och tacka för hjälpen och se vilka ni är.
I maj 2017 drar Thomas, Tobias och Lasse från från Lidköping tillbaka till Lom i Norge. De ska delta i ett möte tillsammans med alla som var med i räddningsaktionen. Med larmcentralen, ambulanshelikoptern, fjällräddningsgruppen och Röda Korset var över 40 personer inblandade. Trots de 10 brotten i ryggen kan Thomas nå både gå och åka skidor igen. Tobias kan också gå, men han haltar på grund av ena höften är stel. En tv-journalist från NRK har hört talas om möte och vill gärna träffa Thomas och Tobias vid loftet dagen innan.
Och vi ställer upp oss för att ta en liten bild och en liten kort intervju om vad som ska hända imorgon. Och när vi står där så kommer det en bil på den här lilla vägen och stannar. Och utkliver det en kille som heter Kristen.
Den frivillige fjällräddaren Kristen Tellefsen.
Då har han varit ute och på topptur med sin son. Så han var bara ute i terrängen och njöt av dagen. Och det blir ju ett helt otroligt starkt möte.
Hjärtligt tack. Du räddar livet på oss, det vet du.
De rakk jo fram med han för att tacka för hjälpen. Men jag syns det passar sig mycket bättre med en kläm än att ta någon i handen. Ja. Och det tror jag de också syns. Jag såg absolut att det var massa känslor när vi tog runt varandra. Ja.
Känslan är nog så här starstruck nästan. Det här är ju en hjälte. På riktigt.
Jag kunde inte förstå och kan fortfarande inte förstå hur han lyckades överleva helt enkelt. Jag visste väl någonstans att det är så här han fungerar, Thomas. Men jag trodde liksom inte att man kunde göra så.
Idag är inte Susanne längre Thomas flickvän.
Innan olyckan så var Thomas väldigt tydlig med att det där med giftermål, det är inte så himla intressant. Nej, det kan allt kvitta. Och sen så, ett år efter olyckan ungefär så, då kom det där frieriet istället. Så då friade han till mig. Och så gifte vi oss i somras. Så att, det förändrar ju lite hur man ser på tillvaron kanske. Vad som är viktigt och så vidare.
Då sticker jag ut och springer då.
Hej då.
En av de bilder som jag hade framför mig när jag låg på sjukhuset var att jag skulle springa i skogarna på Kinnekulle där jag bor. Det var en av de positiva målbilder som jag hade. Och det kan jag ju göra idag. Och varje gång som jag springer i skogarna här så påminns jag ju om det målet som jag satte och att jag är precis där. Och då kommer ett leende på läpparna.
Ni har hört Utför stupet av Sindre Leganger. Producent Ylva Lindgren. Slutmix Ludvig Jansson. Och det här är en P1-dokumentär från 2018.